Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Då säger vi god morgon i Arla morgonstund en söndag klockan 7.
Det lät som en predikan. Vad var det inledas?
Julottan.
Julottan. Är det söndag så är det. Vi sitter här, de galningar vi är, redo att spela in veckans avsnitt till er kära lyssnare. Och det är ju som vanligt Nyans du lyssnar på med mig Paula.
Mig Kajan.
Och mig Hanna.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är ju liksom någon slags ständig förkylning som pågår.
Ja, men det är verkligen det. Jag pratade med Johan om det igår. Det är liksom som en lågputtrande från typ oktober till april. Så har man ju lite ont i halsen.
Ja.
Hela tiden. Och det är lite
jävla snorandet.
Ja.
Snor är ju liksom som en så här typ kroppsvätska som man in... Och gud, nu börjar jag igen. Jag märker hur jag pratar utan att det här liksom filtret som man har som tänker igenom det man säger innan, det är inte på än.
Nej, det är inte aktiverat.
Nej, så att jag hör det liksom in real time samtidigt som er. Jag har ingen aning om vad som kommer ut. Jag skulle säga att det snoret är en sån här kroppsvätska som är så irriterande för man har liksom ingen kontroll över det.
Nej.
Alltså kiss är ju irriterande också bara för att det är så drygt att gå och kissa, men man kan ju ändå knipa liksom ett tag.
Nej, men jag,
snoret bara äcklar sig.
Jag har den här otroligt äckliga grejen att jag känner att det rinner liksom bakom på något sätt. Ni vet när man... Alltså,
bakom vadå? Bakom vadå?
Nej, men bakom näsan. Jag vill snuta, men det kommer inte ut någonting, men jag känner ju att det sitter där.
Ah.
Och så kan jag liksom inte få ut det ur munnen heller. Så det är sådär, det är bara ett äckligt lock av något slag.
Just det, vi pratade ju om våra andningsgångar i näsan.
Ah.
Det var inte så länge sedan.
Nej.
Och vad var det du sa, Paula, om Hannas? Hon bara arbetarklass av någonting.
Nej, ja, just det. Arbetarklassen snabbt.
Ah. Ja, vi går ju på och badar. Det sa jag ju också med de här jävla dyra årskorten. Och det är verkligen så här, jag kan inte, jo det är klart jag kan dyka ner under vattnet utan att hålla för näsan. Men då måste jag ju liksom dyka så att jag träffar vattenytan med gässan först.
I know, jag är likadan.
Nej, men annars är det bara så här, det är en rak portal upp. Det går liksom.
Men alltså, jag känner för mig det mer att jag liksom glömmer bort att det ska andas in eller ska andas ut. Eller du vet, det blir så här.
Ja. Du försöker helt enkelt att andas under vattnet.
Nej, men att jag liksom, det var så länge, jag dyker så sällan, jag badar ju typ aldrig. Jag dyker så sällan att man blir helt här, vänta, hur var det man gjorde det här nu?
Mm. Ja, men det tar ju alltid ett tag innan man liksom kommer igång i det. Men jag tycker att hur jag än försöker, alltså jag klart jag kan hålla andan, men det kommer alltid in så pass mycket som bara liksom är som en liten pool i näsgångarna, och sen får man ju försöka blåsa ut det sista man gör innan man går upp ovanför ytan, men det hjälper inte.
Men du behöver ha sån här, alltså tamponger.
Nej, men jag köpte ju en sån här liten näsklämma, ni vet, som så här duktiga simmare har. Inte de allra duktigaste kanske, de kanske kan hålla tätt. Det kan inte jag. Men alltså, skulle jag ta på den grejen att jag har för stor näsa. Eller så jag vet inte.
Först
tog det typ 5-10 minuter att förstå åt vilket håll den skulle sitta.
Ja.
Och då fick jag involvera hela familjen i poolen. Så här, jag förstår inte hur den ska, och så fick vi prova fram och tillbaka. Och sen fick jag på den liksom åt rätt håll. Men då är det som att man känner att den glider upp och håller på att liksom poppa av när som helst.
Så den sitter på toppen.
Ja, men typ. Och så fick jag trycka ner den jättelångt. Har också på singlösögon som jag har köpt, för att jag har ju linser, kan inte kolla under vattnet. Och då fick jag liksom kila in den här näsklämman under simglasögonen.
Du måste
och så Betty och jag brukar vara de som hänger, och så brukar Alfred och Jacka hänga på badet, för Betty vill hoppa hoppton och sånt där. Och hon blev typ arg på mig för att jag såg så dum. Eller, men hon blev liksom provocerad. Hon bara, så skitkonstigt ut, mamma. Så jättekonstigt. Jag bara, men det är jätteskönt att jag kan dyka ner och slippa hålla för näsan. Och så blev hon skit. Så till slut fick jag ju ta av den där efter 10 minuters testande.
Jag kan verkligen känna igen den där känslan som Betty har. När man blir liksom...
Ni är lika på många sätt, ja. Hanna. Ni är det faktiskt.
Ja, man blir provocerad av att du ser någon annan ser konstig.
Så liksom, inte ens avsmak, utan bara ren och skär irritation. Typ lite förakt.
Du måste fota. Du måste fota nästa gång.
Mig själv eller henne?
Nej, men dig själv. Vi ser näsklämma inklämd under glasögon.
Ja. Det är hon också. Hon håller på att påpeka hela tiden. Så har jag ju med simglasögonen. Jätteskönt. Det är superhärligt att vara liksom i en djup pool. Vi kan dyka ner tillsammans och titta på varandra under vattnet. Så här. Jättehärligt. Och då är hon också så här. Så kommer jag upp. Hon bara, ditt huvud bullar till.
Vad säger hon?
Hon bara, ditt huvud bullar ut ovanför simglasögonen. Alltså typ som så här ögonbrynsbenet, och det som är så här, för att man trycker ju fast simglasögonen som ett vakuum för att det inte ska läcka in. Och då är det liksom ögonbrynsbenet, och det är liksom huden och det fett som är där liksom bullade ut över kanten. Och då blev man liksom arg på det också.
Bulligt huvud bullar.
Och så påpekar hon, om jag håller andan under vattnet och vi tittar på varandra, att jag blåser upp mina kinder, påpekar hon också. Så jävla påpassad.
Jag hör ju, Karin, att du behöver öva på din badetikett.
Ja, men tydligen. Jag visste inte att det fanns någon.
Nej, mycket som man inte kan styra över heller.
Ja.
Oh, det känns som att Betty är en liten hater.
Hon är verkligen en hater. Och sen så säger jag att hon ska sluta mobba mig, och då gullar hon sig lite grann. Så är det glömt på en sekund. Åh, gud, nu har jag gråtit lite grann. Så att nu ser jag ju att det är suddigt. Jag tappade också mina simglasögon ner på botten för allra djupaste.
Alltså,
jättedjup. Ja, men jag skulle dyka i från kanten, tror jag, eller någonting. Och så hade jag dem bara uppe på huvudet, för att jag skulle inte ha dem just då. Jag skulle bara hoppa i vattnet. Och då åkte de av.
Hur fick du upp dem sen då?
Alltså, jag såg dem liksom singna ner framför mig långsamt, så jag började flaxa i vattnet. För man har ju liksom inget vad heter det? Exakt, i vattnet. Så jag bara flaxade och såg dem, och så i panik. För jag vet att jag kan fan inte dyka ner så här djupt. Jag vet inte hur många meter det är. Det är skitdjupt. Och så resten av familjen var i vattnet också. Men ingen förstod den här brådskan.
Nej.
Så de bara tittade på mig och var helt lugna. Ingen hjälpte mig.
Som att jag behövde ta ett snack med din familj, Kajan.
Visst är de dumma? Så flaxade jag i panik och försökte till slut fånga med fötterna så här, som en säl. Gick ju inte för att jag missade. Och sen sa jag, nej, nu är de ju på botten. Och så Jacke bara helt kolugn. Han bara, jag kan dyka ner. Mm-hmm. Och så dyker han ner, jag vet inte hur många meter kan det vara? 4?
Meter. Aha, nej,
inte 10.
Nej, men jag har ingen koll.
Nej, jag vet inte hur djupt det är på det djupaste. 4-5?
Brukar vara runt 4.
Ja. Då simmar han ner och plockar upp dem. Och så fick jag känna mig ännu mer dum för att jag hade flaxat runt där i panik.
Mm. Jag hade inte kunnat simma ner dit, tror jag.
Det här var tydligen någonting som jag behövde ventilera.
Ja, men jag hör det.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hörrni, jag lyckades hitta vad det är vi ska prata om idag.
Är det sant? Hittar du det?
I latin. Ja. Parricid heter det när man dödar sina föräldrar.
Parricid.
P.
Ja, P. P-A-R-R-I-side.
Parricid.
Ja, men för vi ska ju ha två avsnitt som går ihop i tematiken. Det här ordinarie avsnittet idag och sen så bonusavsnittet på torsdag. Och då kommer båda alltså röra parricid. Och då tar vi parricid fall 1 idag helt enkelt, så får de heta så.
Mm.
Källorna som jag har för min del är ett förundersökningsprotokoll som var ganska mastigt, en tingsrättsdom och som vanligt också ljudupptagningar från rätten. Vi har ett brottsoffer som vi kallar för Lilian och vi har en förövare som heter Antonio. Vi är i Göteborg. Det är början av 2023 och polisen får in ett samtal från en kvinna som presenterar sig som Lilian. Hon berättar att hon är orolig för sin vuxne son Antonio. Hon berättar att han lämnade hemmet på morgonen med en packad ryggsäck och meddelade att han skulle gå till Vättlefjäll. Vättlefjäll är ett naturreservat. Jag tror att det är typ det största grönområdet i Göteborg. Han har varit där flera gånger tidigare och går runt. Han har också varit där och tältat i flera veckor i sträck. Men Lilian är ändå orolig nu. Hon berättar också i samtalet att Antonio nyligen har varit inne på en psykiatrisk mottagning. Att han har varit tvångsinlagd i 4 veckor. Men att han nu kommit hem och att han dessutom har slutat ta sina mediciner. Så den här morgonen så hade han alltså lämnat hemmet med den här packade ryggsäcken och han sa att han skulle vara iväg ett tag. Men så har Lilian fått ett samtal från en för henne fullkomligt främmande man som ringer upp henne och har hittat Antonios ryggsäck med mobil och allt slängt på en cykelväg. Och Lilian blir förstås väldigt orolig. Hon berättar för operatören att Antonio har haft lite psykosliknande inslag. Och precis innan han blev inlagd så var han också i Vättlefjäll och försvann i princip. Man fick inte tag på honom när han var borta länge. Så att någon körde hem honom, hittade honom och körde hem honom till Lilian och hon fick köra in honom till akuten då. Och det är då som han blev inlagd i en månad. Och nu har han alltså begett sig dit igen och dessutom slängt sin ryggsäck på vägen dit. Vi hoppar framåt lite grann. Vi är nu på den 6 mars 2023. Det inkommer då ett nytt samtal till SOS. Men den här gången är det inte Lilian som ringer in utan rektorn på den skola där hon arbetar. Rektorn berättar för operatören att hon och hennes kollegor är väldigt oroliga för Lilian som de alltså jobbar med för att hon har inte kommit in till jobbet den här dagen. Och de känner Lilian som en otroligt plikttrogen person och som någon som alltid hör av sig om det är så att hon inte kan jobba eller blir sjuk eller sådär. Faktiskt blev man från arbetsplatsens sida så oroliga när man inte får tag på henne att rektorn och en annan kollega åker hem till henne och ringer på. Lilian öppnar inte, men en person som de tror eller gissar är hennes son gör det. Lilians kollegor uppfattar den här mannen som påverkad. Och en av dem noterar också att han har blod på händerna. Och Lilian ser dem inte till. Polisen bestämmer sig för att åka till Lilians adress och kolla upp det här och se så att allt är bra. Medan en polis knackar på dörren så går den andra och tittar runt lite och tittar in genom ett fönster till huset. Och hen ser då en kvinnokropp ligga på golvet, orörlig. Och ser också att det sitter en man i soffan, 1 till 2 meter ifrån kroppen. När den här mannen hör dörrknackningen så kan polisen se honom ställa sig upp och gå mot dörren. Och den här polisen som tittar in genom fönstret ropar åt till sin kollega att det ligger en kropp där inne. Och när den här mannen, som alltså är Antonio, Lilians son, öppnar så tar de tag i honom och säkrar honom med handfängsel. Han säger inte jättemycket under tiden medan polisen tar honom, men han säger någonting i stil med att så här kan ni inte göra, det här är mitt hem. Liksom att polisen inte har de här befogenheterna, tycker han. Och så stretar han emot en del också. Men man lyckas säkra Antonio. Och när han är säkrad så väntar en av poliserna ute med honom då. Och den andra går in i bostaden för att säkra av den. Och på vardagsrumsgolvet jämte soffan så ligger Lilian avliden. Det syns blod vid munnen och runt kroppen. Och man bedömer också att hon redan har varit död ett tag. Så man kan ganska direkt konstatera att livräddningsinsatser inte kommer göra någon nytta. När man undersöker Lilians kropp då så kan man först konstatera att hon har trosor, nattlinne och morgonrock på sig. På kläderna så hittar man egentligen bara en skada och det är ett avlångt hål på vänster sida av bröstet. Och runt det här hålet så är det mättat med blod. Skadorna på Lilian består framför allt i att hon dels har flera knäckta revben. Man kan också se att hon har haft ett tryck över bröstet. Och det här trycket är då troligen det som har orsakat de här knäckta revbenen. Och att det här trycket har utgjort en sorts kvävning. Och det här kallas, om det är på engelska, jag vet inte, burking. Och är en kvävning som kan ske då genom att man har ett kraftigt tryck mot bröstet och sen med eller utan att man samtidigt täcker för andningsvägar i mun och näsa. Men bara det här trycket över bröstet i sig gör att man liksom mekaniskt förhindrar att personen kan andas. Och utöver det här då så har hon en djup sårskada i bröstet som bland annat har skadat aortan. Och Lilian har blödit ut och avlidit till följd av det här. Bredvid henne på golvet så ligger också en prydnadskudde som ser ut att höra hemma i soffan. I köket på diskbänken så ligger en stor kökskniv. Det är en 30 cm lång kockkniv och den är helt täckt i blod. Man kommer också att hitta andra saker i hemmet, så som en rad med lappar. På vardagsrumsbordet bredvid där man hittar Lilian då, så står det dels några tomma ölburkar. Och öppningen på ölburkarna är riktade mot soffan, så man kan liksom bedöma att det är någon som har suttit där och druckit. Men man hittar också ett skrivblock och en penna med guldfärg. På några av lapparna man hittar så står det så här: jag mår bra, Når du saltet? Ge mig 5 dagar till. Vad väntar du på? Och vad är det som är jobbigt? Varför? För att jag är tyst. Vi ska gå tillbaka och ge det här fallet lite bakgrund. Antonio växer upp med sin mamma Lilian. Pappan var aldrig riktigt med i bilden. Enligt en närstående så ville han helt enkelt inte vara med när Lilian blev gravid. Men trots det så har Lilian försökt inkludera Antonios pappa under uppväxten. Till exempel genom att de har haft bilder på honom i hemmet. Att hon har pratat om honom och på det sättet sett till att hennes son på något sätt fått någon slags relation då till den här frånvarande föräldern. Lilian beskrivs av sin omgivning som oerhört snäll, omtänksam, självuppoffrande rent av. Vid ett tillfälle så är det en person som vittnar och berättar om att Lilian och Antonio bodde i en tvåa och att Lilian då sov på en madrass på golvet för att Antonio skulle få ett eget rum. Och en person berättar också hur det var Lilians prio ett att se till att det aldrig saknades Antonio något, oavsett liksom omständigheter runt. När han sen blev vuxen så ordnade hon med en lägenhet åt honom som han också bodde i. Men så kom resan till USA. Närstående beskriver det som att Antonio utvecklar fler och fler och tydligare konspirationsteorier. Det är han, alltså det är ganska extrema sådana, och det är aliens och det är det ena med det andra. Och att han bestämde sig för att åka till USA för att hitta någon gud. Jag kommer prata lite mer om USA sen, men bara kort nu då. Så åker han dit och sen så kommer han hem från USA efter 5 år och han mår inte bra. Han flyttar in hos Lilian och det är under den här tiden som han flera gånger då beger sig till Vetlefjäll för att meditera, och han stannar där längre perioder. Och efter att han kommer ut från den här 4 veckornas tvångsvården på den psykiatriska avdelningen som jag berättade om tidigare, så skulle han till psykosmottagning för samtal och medicinering, men han dök aldrig upp på det. Och sen blev det värre och värre. Det beskrivs i olika förhör hur han vände sig till och liksom blev besatt av olika medier på nätet. Alltså medier i form av ett medium. Personer som sitter och gör olika läsningar i tarotkort, man läser av hur stjärnorna står och så vidare och så vidare. Han hade också ett altare hemma som han satt och bad vid och mediterade en hel del. Sådär. Det här blir så svårt hemma att Lilian till slut kontaktar en släkting för att få hjälp med att prata med Antonio om hans mående och att han behöver hjälp. Han är ju vuxen så hon kan inte tvinga dit honom. Så att hon försöker övertyga honom på olika sätt att han inte mår bra och att han behöver hjälp av vården. När den här släktingen kommer dit så möts hen av en Antonio som helt har slutat prata och han kommunicerar bara via lappar som han skriver på. Det framkommer att han lyssnar väldigt mycket på framförallt ett medium då, på nätet. Nu säger jag både medium och medier. Skitsamma, ni förstår vad jag menar. Faktiskt så pass mycket att han under det här samtalet när släktingen kommer hem till dem och ska prata med honom liksom har lurar på sig och har kåpa över ett öra och liksom parallellt med att han halvt lyssnar då på sin mamma och släktingen så lyssnar han samtidigt på det här mediet. Han berättar i alla fall, alltså han beter sig väldigt, ska jag säga, avvikande. Han pratar som sagt inte, han skrattar också åt dem då och då, som att han tycker att de är löjliga. Men han kan i alla fall kommunicera vid ett tillfälle när han blir ledsen och börjar gråta, att han känner sig jätteensam och att han känner sig förföljd. Och hans familj försöker liksom få fram till honom att det inte är bra för honom att bara lyssna på det här mediumet och liksom följa allt det som hen säger och skapa hela världsbilden utefter det. Men han lyssnar inte på det. Och via de här lapparna då så kommunicerar han om att han behöver 5 dagar för att reda ut sin situation. Men han vill göra det själv. Han vill inte ha vård. Flera personer vittnar om att Lilian blev mer och mer rädd för Antonio. I takt med att han beter sig mer och mer avvikande så börjar hon känna obehag inför att vara hemma. Hon känner inte igen honom, vare sig i blicken eller i hans beteende. Hon får inte kontakt. Flera personer säger också att Antonio var arg på sin mamma. Det handlade till exempel om att han inte gillade att bli tillsagd eller liksom känna sig styrd. Och han upplevde att hans mamma sa till honom om saker. Till exempel då, så när han satt vid det här altaret och bad så tände han en massa ljus och rökelser som han sen inte släckte. Och Lilian som hade katter hemma sa att han fick inte hålla på så. Det var farligt att både huset och katterna kunde liksom brinna ner. Och det här gjorde honom irriterad och arg. Det finns också ganska gripande i fuppen vittnesmål från personer som liksom har gått i skola med Antonio och känt honom och varit jättenära med honom under uppväxten. Och de är gripande utifrån att de allihopa egentligen beskriver honom som en så otroligt snäll och mjuk och omtänksam och liksom glad person. Att han också hade en otroligt liksom, nästan unikt nära och fin relation till sin mamma. De gick på olika kurser tillsammans och sådär. Till då den här förändringen när han började prata väldigt konspiratoriskt om världen och hur de då, avståndet mellan dem ökade och de till slut tappade kontakten. När polisen tar in Antonio till arresten så uppfattar man honom som ganska slö och apatisk. Men att han ändå är ganska så medveten. Dock så märker man att han är oberäknelig. Det luktar alkohol om hans andedräkt. Och när man tar in honom så är han först liksom helt still och apatisk. Och sen börjar han röra kroppen. Alltså han börjar liksom gunga och gungar mer och mer med kroppen. Tills han plötsligt blir helt lealös och benen viker sig under honom. När han kommer till personintaget så finns det en i personalen som samtalar med honom för att höra hur han mår. Och han berättar då vissa saker självmant, om än väldigt kortfattat. Han säger själv att han har dräpt sin mamma. Han säger att han har mått dåligt väldigt länge, samtidigt som han pekar mot sitt huvud. Han säger att han har brukat droger tidigare, men nu bara dricker alkohol. Han säger också att han har varit i USA i 5 år- och att han där varit med i en kontroversiell grupp som han liksom sökte sig till, men att han aldrig passade in där. Han säger också att han blev inlagd på psykiatrisk avdelning för ett tag sedan och att han fick mediciner som han sedan har slutat ta. Så vad säger Antonio fortsättningsvis sen då om händelsen? Det är väldigt blandat. I många förhör så pratar han inte alls. Han kan sitta och stirra ut i tomma intet för att sen börja liksom flina åt någonting som förhörsledaren säger. Och han kan liksom titta förhörsledaren i ögonen och samtidigt rita mönster i luften med fingret och sådär. Men det finns ett inspelat förhör där han faktiskt svarar på frågor. Tyvärr är det alltså helt kass kvalitet på ljudupptagningarna. Jag vet inte vad de har gjort. Det finns liksom flera varianter där man har försökt förbättra ljudet, men det går i princip inte att höra. Men det finns ju transkriberat då. Och i det förhöret så pratar han på och erkänner mordet. Samtidigt som han känner att det inte riktigt har varit han som har gjort det. Alltså han säger inte att han är oskyldig på något sätt, men mer att han ger uttryck för att han inte haft kontroll. Liksom. Så det han säger då är det här. Han var hemma och mådde väldigt dåligt. Hans mamma frågade än en gång om han ville prata, men han avvisade henne och hon gick iväg. Snart så ångrar han sig och ropar på henne att han vill prata ändå. Så hon kommer tillbaka och de hinner prata lite grann. Men snart känner han att han inte kan, inte vill prata mer. Så han ställer sig upp och dansar istället. Lilian blir orolig och rädd av det här. Hon kommer fram till honom och lägger en hand på hans axel och frågar honom vad det är som händer, att han inte är sig själv. Han börjar då göra några liksom rörelser med armarna, typ flaxar, och ger ifrån sig höga ljud. Och när han ser att hon blir rädd för honom ytterligare, så säger han att det är som att något triggas i honom, att han liksom får det bekräftat att deras relation har kommit att bli att hon är rädd för honom. Så han tar tag i henne. De befinner sig i soffan först. Och han får ner henne på golvet till slut och han börjar kväva henne då med en kudde. Och det är den här prydnadskudden som han har hittat på golvet. Han säger själv att det tog tid, för han har inte gjort det förut. Och att han sen, när mamman liksom är still men det fortfarande kommer luft ur henne, som han beskriver, så går han till köket och hämtar en kniv och hugger ner den i hennes hjärta. Han säger också själv att efter det ska han ha sagt något om att jag skickar dig till helvetet eller åk till helvetet. Efteråt så sitter han i soffan och dricker öl. Han säger att alkohol är hans liksom sätt att fungera. Han kommer till insikt om vad det är som har hänt och gråter och ber Gud om förlåtelse. Och han kommer att sitta där i soffan bredvid sin mamma som är på golvet i flera timmar. Han kommer känna när butiken öppnar på förmiddagen, går ut och handla, han går till systemet bland annat. Och sen kommer han tillbaka och så sitter han på soffan tills Lilians kollegor kommer och ringer på.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det här är en väldigt, väldigt kort dom. Jättekort. Jag räknade till, om man tar bort liksom försättsblad och allting, så är det 5 sidor som är själva innehållet i domen. Antonio åtalas för mord. Och som Kajan redan har varit inne på lite, så är hans inställning är att han inte kan ge någon inställning. Han varken erkänner eller förnekar, men han verkar dock erkänna i förhöret i tingsrätten liksom själva omständigheterna kring det, att det var han som utförde handlingen. Men han menar som sagt att det inte är han själv. Det är inte han själv som har gjort det, och att han, jag tror att han menar att han inte har uppsåt med det. Men tingsrätten sammanfattar det så här. det han säger då, att det är inte så att han är ett offer eller oskyldig, men det var inte han som dödade henne. Han har dock erkänt att det var han som gjorde det. När han förstod att hon var död så grät han och bad Gud om förlåtelse. Och tingsrätten menar att det här talar med styrka för att det var Antonio som dödade sin mamma. Och egentligen så tingsrätten kan jätteenkelt konstatera att Antonio är skyldig till mordet, eftersom att han, det han själv berättar har hänt stämmer helt överens med den bevisning som åklagaren lägger fram i form av det vanliga obduktionsprotokoll, brottsplatsundersökning och så vidare. Sen blev han ju gripen i bostaden där hans mamma låg död med blod på händerna, med en kniv och så vidare. Så det finns liksom inte utrymme för att det är någon annan som skulle kunna göra det här eller något sånt där. Och alltså, jag blev lite förvånad, men tingsrätten säger ingenting om uppsåtet. Jag blir så här, jag måste typ dubbelkolla igen om det är någonting som är så här fel med filen eller någonting. Men jag kunde inte hitta att de säger, det ser ju helt rätt ut, men de säger ingenting om uppsåtet. Och jag får typ anta att det är för att de tycker att det är så uppenbart att han har uppsåt, att de behöver inte gå igenom det någon närmare. Ja, de säger bara att det är visat att Antonio uppsåtligen dödade sin mamma. Det är så liksom, det är så mycket de kommer in på diskussionen om det. Och påföljden i det här fallet blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det vill säga att det är en domstol som kommer avgöra när den är tillräckligt frisk för att komma ut, och inte en läkare. Och det här på grund av att han lider av en allvarlig psykisk störning. Jag har inte kunnat hitta om det finns någon hovrättsdom. Och jag antar att det inte gör det. Vilket känns, det är ju, känns som att det är ganska vanligt när det kommer till just att man döms till rättspsykiatrisk vård. Hade han dömts livstid så hade det antagligen funnits. Och jag får typ känslan, jag vet inte om ni delar den här känslan med mig, men att det ändå är, det känns som att det är vanligare att domarna är väldigt korta och inte så ingående när personen döms till rättspsykiatrisk vård jämfört med fängelse. Det känns som att tingsrätten inte tycker att det är lika noggrant att gå igenom allting i detalj. Det är min känsla, att när vi har de här superkorta domarna så är det just rättspsykiatrisk vård. Och nästa dom, nästa fall vi kommer gå igenom är ju liknande. Och det är samma sak där, superkort dom. Även om den är lite mer detaljerad än den här. Den här var ju liksom 5 sidor. Ja, det känns
men
som att...
Men sen också liksom i kombination med det, tror jag att det är också sådana fall där personerna inte... Alltså det innefattas i det på något sätt att yrkar man själv från försvarets sida allvarlig psykisk störning, så ingår det ju liksom ett erkännande på något sätt i det, så att tingsrätten behöver liksom inte hålla på och gå igenom bevisningen. Nej. och så här, de här sakerna går emot varann liksom, utan det står redan klart.
Ja, alltså grejen är att jag håller ju helt med tingsrätten om slutsatsen och domen i sig, men jag menar liksom mer en känsla av att det man hoppar över och säga såna här saker som är helt uppenbara som man hade sagt om det hade dömts, om personen hade dömts till fängelse. Men det är ju som du säger, det är ju en del av det är ju att det är inbyggt, att det är så uppenbart vad det är som har hänt, och då finns det inte skäl till att utveckla saker lika mycket. Men jag vet inte, det är ändå lite otillfredsställande tycker jag att man inte liksom diskuterar uppsåtet ändå.
Just det.
Det jag tycker det är liksom, nej.
Alltså det är på något sätt som att de här, och jag vill absolut inte säga att de här fallen är liksom mer tragiska än några andra, men att det finns något inbyggt i det där att en person dödar sin typ närmsta släkting, sin närmsta relation, mår väldigt dåligt över det och har gjort det då liksom, på grund av att man har varit väldigt, väldigt sjuk. Att det finns något, jag vet inte, så inbyggt, extremt sorgligt i det. Där man kanske har en mer, och det är jag som killgissar nu bara, men där man kanske har en mer mer empati för förövaren än vad man kanske har i andra fall. Och
ja, men
att det då blir så här att det här, inte så här, det här behöver vi inte prata om, men att det är så här, det här är så självklart och det här var så hemskt och sorgligt att nu konstaterar vi det och så går vi vidare typ.
Ja, ja men visst. Det upplever jag också.
Jag ska säga också att under tingsrättsförhandlingen så jag uppfattar det som att Antonio är med på länk. Jag tror inte att han är liksom var i skick.
Nej.
Att han var så pass dålig liksom. Så att han är med på länk och det märks också att alla har förståelse för att han är väldigt sjuk och mår väldigt, väldigt dåligt. Så att han är med ganska kort egentligen tills han säger att jag kan inte prata mer idag eller liksom, nu går det inte mer och då avbryter de. Och sen har de ju då som sagt det här tidigare förhöret där han pratar mer längre och så, och det spelar man upp i rätten så att de har liksom det att grunda det framför allt på, så att det är väldigt kort han är med, ska säga live liksom, och svara på frågor. Alltså det är också när jag ska bara jag håller ju alltid på för att jag åker ner i de här kaninhålen vid varje fall egentligen och letar, jag kollar bilder, jag kollar sociala medier, jag kollar olika så här saker, jag vet inte, jag vill ha liksom en bild av de här personerna på något sätt, att det är verkliga människor, och jag hittar ju Antonios Facebook och kan se, som också fanns i en del vittnesmål från personer som liksom då kände honom tidigare och sen märkte att han började lägga upp väldigt konstiga saker. Men som jag sa då så Antonio lägger jättemycket av sitt fokus på olika personer som kallar sig själva för medium och som gör liksom läsningar i tarotkort, de läser av månar och energier och en massa sånt där. Och det är framförallt en person som han tittar väldigt mycket på YouTube. Och jag ska läsa lite grann för att ni ska få liksom en bild av vad det här handlar om och varför han är så fokuserad på det här, så ska jag läsa lite från, i FUPen finns det då översättningar av olika YouTube-videos med den här personen. Och jag läser lite då, det är översatt från engelska till svenska, och jag ska läsa ett par utdrag bara så att ni får en bild av det. Och då står det så här. Just nu hörni, det här meddelandet kan rädda ert liv eller livet på någon som ni känner som är i ert liv. Det kan vara en gudomlig motpart, vän, familjemedlem eller vad som helst. Jag ska dela med mig av essensen av en massa saker som ni behöver veta. Under läsningen tidigare, alltså en tarotläsning, så pratade jag om tidsmaskinen. De karmiska cyklerna i ditt liv som kommer till ett fullständigt slut. Oavsett om det är inom romantik eller fattigdom. Om det är ett resultat av karma som du har skapat medvetet eller omedvetet, karma som du bär med dig från dina föräldrar eller vad det nu kan vara. Detaljerna är inte så viktiga just nu. Men du måste veta att den andliga attacken som sker på gudomliga varelser just nu är väldigt allvarlig. Fienderna försöker just nu rusa in för att se till att allt som är ämnat för dig i år blockeras. Och sen ska jag läsa ett stycke till. Vänta. Ja, här pratar hon också om shapeshifters, alltså skepnadsskiftare. Hon pratar om att det är människor som kan, eller människor eller krafter som kan byta fysisk skepnad. Att det är förtrollning som de här shapeshiftersarna använder sig av. Mycket svart magi. I den här delen så pratar det här mediumet då om att det är många matriarker som faller just nu och fortsätter att berätta om att det här är personer som i princip har genom livet försökt att hålla då den här gudomliga varelsen som hon tilltalar, Antonio i det här fallet, hålla dem nere för att de har liksom stjärnkraft. Och då försöker att styra dem och hålla dem nere för att de själva vill tillskansa sig den här kraften liksom, och inte bli hotad av den. Så att, och sen så pratar hon rakt ut om att man får inte lura sig själv och tro att de här människorna vill en gott, utan de i grunden så är det liksom en andlig attack och de vill en ont på olika sätt. Och sen just att det är, hon pratar som sagt mycket om matriarkerna som skapar det här. Och försök att det är deras fel också att man alltid har känt ett utanförskap. Och hon spelar mycket på det, att har man känt sig ensam och inte förstådd och sådär, så är det de här personernas, mammorna då, deras fel.
Oj, nu dök det upp värsta kvinnohatsgrejen här.
Ja, och det är just den biten som blir liksom så påtaglig. Ja. Och man förstår ju också att åklagaren liksom lyfter det, om man tänker med uppsatsbit och sådär. Mm. Eller om det skulle vara planerat eller så.
Det känns ju absolut relevant i det här. Och jag tänker också att det talar ju mot... Alltså, inte, det är ju inte någon direkt bevisning, men det talar ändå i en viss riktning. Mm. Och att det talar emot att det här liksom skulle ha skett helt ur tomma intet och vara helt liksom oplanerat och inte finnas någon bakgrund.
Nej, men precis. Och just att det blir så påtagligt, för det är också så här, hon säger att det är vänner, familj, älskare, och du måste lämna dem alla bakom. De kan inte följa med dig. De har redan gjort ett avtal med djävulen.
Men det här är alltså en person som skriver?
Nej, som pratar i YouTube-videos.
Just det.
Ja, och men som alltså, då sitter och gör och sen drar tarotkort liksom och gör då läsningar på det.
Alltså det finns så många nattjobbs.
Alltså, och jag blir... Det här är så provocerande, för att i en person som är så utsatt i sin psykiska sjukdom som Antonio, i psykotiskt tillstånd, och så finns det de här jävla galningarna som liksom eldar på det här, alltså riktar in sig
tjäna
på
pengar
dem,
på det.
Tjäna pengar på det. Och man hittar ju också hemma och sånt, de liksom olika kristaller, och har som sagt det här altaret.
Jag är så allergisk mot allt sånt, allt sån här kristallchaffs. Jag är så allergisk.
Och riktar in sig på en person som känner sig missanpassad, som känner sig utanför, som känner att ingen förstår, som har de här konspirationsteorierna och som känner sig liksom förföljd och övervakad. Och så sitter man och säger till dem att deras närstående är shapeshifters som har sålt sig till djävulen och försöker liksom dra med sig den här personen. Vad fan tror man ska hända?
Ja.
Nej, och sen har väl inte jag något emot liksom personer som jag vet inte gemene man utan allvarlig psykisk sjukdom som köper kristaller för att man tycker att det är intressant och spännande och liksom att de ska avge olika energier och sånt. Jag menar, det finns ju grader i helvetet, men på den här nivån som den här fullkomliga idioten sitter och pratar om på YouTube och drar med sig människor i.
Ja, nej, men det är klart, alltså, som du säger, alltså, är det en kul grej som man mår bra av, och det är liksom mysigt. Det är så här, det finns ingen no harm. Och jag tänker också på det här med placeboeffekten liksom, att
ja, visst.
Mår du bra av det, så why not? Men som du säger, det här är ju liksom några nivåer värre. Men jag känner igen den här typen. Jag hade en gång en sån här yogalärare. Alltså det här är för typ 15 år sedan eller något. Nej, okej, så typ 10 år sedan. Som jag bara känner, du vet, nu när du berättar och läser det här, jag känner fan igen den här typen. Hon kunde ha varit en sån här som sitter och har en YouTube-kanal.
Ja, och jag tänker när vi var inne på under pandemin och antivaxare och sånt, där var det ju jävligt mycket. Ja. Dels de här rena liksom konspirationsteorierna då, som är gemensamt tema både bland de här personerna och bland personer med allvarlig psykisk sjukdom. Men också det här med liksom olika energier och skydd mot saker och typ att man kan tänka sig frisk och att sjukdom är liksom någon andlig kraft som bara försöker attackera en, men att det går att skydda sig genom att be eller genom vad man nu gör.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag tänkte att vi kan bara fortsätta där vi var nästan. Mm. För jag hade tänkt att vi skulle starta igång diskussionen kring det här med vad ska man säga, det sexistiska när sånt här sker. Mm. Eller och överlag så. Alltså det finns en väldigt tydlig koppling, skulle jag säga, kring synen på mammor, kvinnor och när den här typen av händelser sker, inte bara det här, men när en mamma av någon anledning blir föremål för sin sons våld.
Mm.
För att det är någonstans alltid mammors fel. Alltså, vi har pratat om det med olika seriemördare till exempel, att det kommer ju nästan alltid fram någonstans att de har haft en tuff barndom och blivit misshandlade, eller det har liksom varit svårt på olika sätt. Och väldigt, väldigt ofta, även alltså, om det är pappan som har varit våldsam, så är det mamman eller kvinnor man tar ut över. Har pappan varit frånvarande, så är det mamman eller kvinnorna man tar ut över.
Mm.
Och har mamman varit dålig, så tar man ut över mamman.
Mm.
Alltså det är liksom en röd tråd hela tiden, att någonstans så hittar man skälet till sin ilska eller föremål för sin ilska i mamman, eller i vissa fall då kvinnor som på ett eller annat sätt påminner om mamman.
Mm.
Och det finns ju alltid de här teorierna lite av att, ja, men till exempel då att det skulle finnas en ilska mot mamman för att hon inte hade kunnat få pappan att stanna, till exempel om pappan då var frånvarande. Att sonen skulle känna någonstans och liksom att det är hennes fel att han inte har fått växa upp i, ja, som han ser det då, ett normalt hem med två föräldrar.
Mm.
Är pappan den som är den som brukar våld, då är det ju mammans fel som inte lyckas skydda honom från våldet. Och är mamman den våldsamma, så är det givetvis extra illa då, för att mammor ska inte vara de som begår våld mot sina barn.
Men det är ju någonstans som att mammorna får ju stå symbol för liksom omsorgen och liksom värmen och trösten och tryggheten, och har det då brustit, alltså generellt i uppväxten, så blir det ju hon också som får ta hela ansvaret för det, för att det är henne man kopplar till det. Och också om hon är, och det vet jag liksom vad i det här fallet med Antonio, att eftersom hon var liksom så på och ville hjälpa honom på olika sätt, så uppfattas ju hon som ett, alltså, störande inslag i hans vanföreställningar. Alltså hon är ju där och bråkar med hans vanföreställningar, medan pappan bara är frånvarande.
Mm. Precis. Men det är ju också återkommande även i hur rättsväsendet och hur omvärlden beskriver det som har hänt. Nej, det är inte ovanligt att man pratar liksom om att mamman var kontrollerande, eller mamman störde, eller mamman förstod inte och gjorde fel. Alltså även här, som du säger, liksom att mamman bråkade med hans vanföreställningar och det blev ett problem. Att det finns liksom lite i de här undertonerna någonstans, att ja, vi vet att det inte är mammans fel, men hon gjorde si eller hon gjorde så, eller men ja, hon var ju faktiskt där på det eller det sättet. Att även när man någonstans försöker försvara mamman lite grann, så blir försvaret ändå någonstans att, ja, fast vi kan förstå hur han så kunde se det så här, eller vi kan förstå hur de här tankarna kan ha uppstått, eller lite sådär. Att det är som att man kommer inte ifrån någonstans att man ändå i slutändan vill lägga ansvaret för en mans handlingar på en kvinna någonstans.
Mm. Alltså jag tror just det som du var inne på med att man gärna får det till att mamman var väldigt kontrollerande. Att det är en sån klassisk grej. För det vet jag också tas upp i fuppen i det här fallet, att det i olika spekulationer som finns om fallet på Flashback, så är det här en sån sak som man liksom, som flera av vittnena som var nära familjen liksom tar upp själva och bemöter, att vet att det sägs det här och det här på Flashback, men det stämmer inte, utan liksom det motsatta. Och som att det på något sätt, säger att hon skulle vara kontrollerande, som att det på något sätt skulle påverka utgången överhuvudtaget. Men sen tänker jag också att det är inte alltid, men det är väl oftare som mammorna så att säga inte ger upp hoppet, utan håller sig kvar nära ett barn som mår så fruktansvärt dåligt och beter sig hemskt illa på en massa olika sätt, men som liksom finns med där nära, och av den anledningen också kommer vara den som står närmast när en barnföreställning, ett utbrott kommer.
Ja, och grejen är att om de inte gör det och sen på något sätt drabbas ändå, då blir det också mammans fel. Ja. För att hon gav upp, hon gav inte den omvårdnaden han behövde, eller hon såg inte hur dåligt han mådde. Och så vidare. Så att det är ju väldigt liksom så här, damned if you do, damned if you don't. För kvinnor när män mår dåligt. Och det är så sjukt jävla irriterande någonstans att vi ändå är inne i 2024 och vi kommer liksom inte framåt på just den punkten.
Mm.
Och det är ju inte heller liksom, det är ju inte bara att män ser det så, utan det är ju återkommande en sån sak som kvinnor också tenderar att liksom hålla fast. Alltså just den delen av könsrollen håller man fast vid någonstans, att kvinnor är de omvårdande, kvinnorna är de mjuka, kvinnorna är de som inte ger upp och som försöker och alltid vill se det goda i andra och så vidare. För att hur fel man än kan se att det är, att man liksom ser de här grejerna och trycker på de här grejerna, när en kvinna har blivit slagen, mördad, våldförd, någon har våldfört sig på henne på ett annat sätt, så är det också tydligt att man inte riktigt heller vill släppa den bilden av en kvinna, för det är ju också det som gör att man kan på något sätt höja kvinnor lite grann, med att kvinnor är så mycket mer omhändertagande, är så mycket mjukare, är så mycket bättre än män på de här grejerna. Mm. Och det är då vi får det här med att hade bara kvinnorna fått styra världen så hade det varit så mycket bättre.
Mm.
Så att det är verkligen ett tveeggat svärd på den här grejen.
Men alltså precis som allt våld i nära relation, där det framförallt är kvinnor, kvinnokodade personer som drabbas, så finns det ju en generell normalisering av den typen av våld, eftersom att det är något som har, ska vi säga, vi har kollektivt vårdat så ömt genom historien. Ja. Att det här är någonting som sker och får ske, och tänker med avspegling i rättsväsendet också, med att det inte har varit liksom förbjudet att, eller olagligt att våldta sin fru och så vidare. Att den biten har ju vi så ingrott i oss och har jobbat så hårt för att bevara, att det kommer ju, alltså även, det är klart att det kommer påverka en person även som är väldigt, väldigt sjuk. Att det ses som en, inte mindre allvarlig sak, men mindre främmande då.
Ja,
man säger så.
Mm, absolut.
Sen är det ju alltså, det blir extra sorgligt i det här. Jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt. Alltså Antonio var, dels är han ju liksom ganska ung, för att han är född 90, 91, någonting sånt där. Jag minns inte. Men för mig som är född 84 så är jag ganska ung. Också att, och det var det jag skulle påbörja säga förut, att jag 89. Går ner och man kan...
Förlåt. Vad sa du? Han är född 89.
89, okej. Okay. Mm. Så när jag hittade hans Facebook då, så det var det jag var inne på förut men som aldrig slutförde, och tittade runt på hans inlägg, väldigt konspiratoriska, väldigt konstiga som han hade lagt upp, så tittade jag också på bilder.
Mm.
Och då finns det liksom en bild på honom, han är ute i naturen, Han är också väldigt, alltså han är en väldigt snygg person. Alltså ser väldigt attraktiv ut och ser väldigt glad ut. Och det här fotot som är så väldigt fint, det är typ en massa löv bakom och sånt, satt också uppförstorat hemma hos hans mamma, liksom som en tavla på väggen. Mm. Och som, där man också då får se den bilden fast i fuppen, i den kontexten. Och då tillsammans med bilder på honom från intaget när han är, han ligger nere på golvet och liksom ögonen bakåt rullade och bara är så långt borta. Han är så himla sjuk. Och när man då vet att det blir så tydligt just det här med den psykiska ohälsan och sjukdomstillståndet, att han, det är verkligen som två helt olika personer. Och där den där personen som han var innan var så himla nära sin mamma. De var bästa vänner. Alltså bara att de gick på så olika kurser tillsammans och bara var glada, fyllda med levnadsglädje och liksom hade varandra i den här världen. Och så slutade det så här. Mm. Så att just den där bilden som hänger där på väggen, den kommer fan hänga med mig. Alltså. Det är så... Jag vet inte, den ramar in det på något sätt.
Det är helt...
Extremt sorgligt.
Ja. Ja.
Men det är ju väl, skulle jag säga, lite generellt sådär, att just de här bilderna man kan se ibland liksom på hur det såg ut innan versus hur det ser ut nu.
Mm.
Det är ju verkligen sånt som kan beröra väldigt mycket, just för att det blir så himla uppenbart att nu har det hänt någonting. Jag tänkte på, vad hette hon? Elisabeth Höglunds bok där om föräldrarna som dödade sina döttrar. Mm. Och hon återkommer ju till det också. Nu gör ju hon det på ett sätt som blir störigt till sist. Liksom. Men just att ta upp så här med bilder och bilder på döttrarna och hur de ser ut på olika bilder och hur normalt allting verkade tills föräldrarna plötsligt har dödat dem.
Mm.
Men ja, för att det blir ju lite det här att folk söker ju i bilder i efterhand för tecken på det som skulle komma att hända.
Mm.
Och det tycker jag som när det är någon som har gjort någonting av den här typen, att man vill ju också gärna läsa in sen i efterhand att det gick att se i ögonen eller i kroppshållning eller någonting, utan plötsligt behöver man läsa in att men det ser man ju vilken psykopat det är.
Mm.
När man tittar på gamla bilder och man bara, nej.
Tänk om det hade funkat så, alltså, vad lätt det skulle vara.
Det hade varit jättepraktiskt. Det hade varit superenkelt. Ja. Ögonskanna alla och så är det klart.
Tänk på det med mycket av sådana här seriemördare till exempel. Att många är ju verkligen så här, men det kan man ju se på dem, bara titta liksom, så här, hur ondskefulla de ser ut i ögonen.
Redan när de är barn.
Redan när de är barn, typ, precis. Mm. Och så man bara, fast så var det ju inte.
Nej.
Och i vissa fall, som Ted Bundy till exempel, så här, ja, men till och med när folk visste vad han hade gjort, så var det liksom folk chockade, att hur kunde någon som var så stilig och charmig som han ha gjort någonting så här hemskt.
Jag har bara tänkt på det här just med att det känns som att det är en återkommande grej att man på något sätt tänker att en snygg person kan inte begå ett brott.
Nej.
Och att det är just det här att seriemördare, de ska vara fula och se ut på ett visst sätt. Eller inte seriemördare, mördare överlag. Liksom. Och att man chockas över att den här personen ser bra ut. Och det är så sjukt egentligen hur nära förknippat ett liksom, idealutseende är med positiva egenskaper. Att ser du bra ut så är du en bra person.
Och också vår bild av psykisk ohälsa som någonting, alltså har någon en allvarlig psykisk störning så förväntar man sig att se en galning.
Ja.
Att det liksom ska synas.
Mm.
Och syns inte det så måste det vara något som är fel.
Uh-huh.
Nu kom jag på ytterligare en sak som har försvunnit i min, jag tror att det är 1,5 A4 som har försvunnit ena gången. Jätteirriterande, det har faktiskt inte hänt mig förut. Men som jag i alla fall kan nämna då, det är väl inte jätte... av jättestor avgörande för hur vi har pratat om det. Men medans Antonio är i USA då också de här 5 åren, så man har ju kunnat spåra till att han har försökt ansluta sig till någon grupp som försöker, ja, men de är så här självförsörjande och de är väldigt konspiratorisk och så. Men jag tror inte att de...
Mm. De bara tack men nej tack.
Ja, och att han kände att han fick inte, de förstod inte heller det. Han var ju så sjuk redan liksom. Ja. Så att, mm. Men att han blir ju också, han attackerar ju en person i USA med kniv. Och han blir ju intagen och får sitta för det i USA. Men sen kommer det visa sig att han... hans mamma betalar borgen för honom. Hon får hålla på med det här jättemycket, för man kan inte bara överföra pengar utan det måste gå från någon avsändare i USA. Så hon fick liksom koppla det till något för... Ja, jag vet inte. Hon fick hålla på jättemycket med det, och det var en ganska stor summa.
Mm.
Och sen också att man upptäckte att han inte hade visum, så då skickade man ju ut honom då.
Han blev utvisad.
Mm. Ja. Och då, det var då han kom tillbaka till Sverige och flyttade in hos henne, och sen började gå till det här fjället då. Oh, får jag bara säga en sak till? Det var bara som jag funderade på. Jag vet inte om vi har varit inne på det någon gång i diskussion, men vad tänker ni om det här systemet med... För det tycker jag också är återkommande med de fall vi har haft där psykiskt sjuk barn mördar förälder. Mm. Att ofta så blir det ju så att det vuxna barnet flyttar ju tillbaka hem då till föräldern för att man är så dålig.
Mm.
Men att man har inte sjukdomsinsikt för att man är så långt gången, och att föräldrarna därmed blir liksom låsta med barnet för att de kan inte...
Barnet är ju myndigt, så man kan inte alltså, det är ju, man kan inte skicka iväg barnet till...
Nej.
Alltså, då måste det bli ett LPT, och det är ju så otroligt högt krav.
Precis. Och det är där jag tänker, finns det något i systemet som är... som skulle kunna liksom förhindra de här situationerna, så utifrån att allvarligt psykiskt sjuka vuxna blir liksom fast hemma. Det kan ju väl vara med en partner säkert också, men kanske framförallt att man då flyttar tillbaka till en förälder som ska ta hand om en, och att det då liksom kommer i de här
formerna. LPT utgångarna. Det är ju lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Mm.
Så att då får man ett, alltså att man sitter då, en domstol bestämmer att nu du ska, eller en läkare kan ju först utfärda ett intyg för kort tid, och sen ska det bekräftas i en domstol.
Mm. Och det var det som hade hänt då i den här första, när han får sitta eller var på avdelning då i 4 veckor, att hon då lyckas hon ju köra honom till akuten liksom. Men hon ska ju komma dit också.
Ja, jag har spontant väldigt svårt att se vad det är man skulle kunna göra. Liksom det jag tänker är väl just det här att jag tror generellt att vi behöver bli bättre på att hjälpa människor med psykisk sjukdom, och att så här, man ska kunna ringa till någon som kommer hem till en och liksom försöker någon med medicinsk kunskap och försöker liksom hjälpa till och sånt där, och kunna göra orosanmälningar på vuxna personer, och att det ska liksom ageras på.
Yeah.
Jag har ju försökt, jag tror att man kan göra orosanmälningar, men jag vet att jag har gjort det någon gång, försökt orosanmäla till socialen liksom, för en vuxen person. Mm. Och togs emot jättekonstigt. Det var så här, varför ringer den här personen myndig? Jag bara, men den här personen kommer ta livet av sig om inte ni gör någonting.
Mm.
Men det var så här, det är inte vårt problem, typ. Det tänker jag att det är, samhället kan bli bättre på att hjälpa till liksom, och att det ska ingå i uppdraget på ett annat sätt.
Jag har ju också ringt, och det var för en person jag inte kände, men liksom fick jag blev kontaktad på sociala medier för då en person som liksom höll på att ta livet av sig.
Ja, men det var samma, det var ingen jag kände heller.
Nej. Och som var liksom jättesjuk, och där jag hade kontakt med polisen då, för då kan ju de liksom för det var ju på offentlig plats, och då kan ju polisen liksom åka och liksom försöka förhindra självmordet, men sen när det är avvärjt då liksom kommer ju personen tillbaka.
Men det var exakt samma situation som jag, eller när jag ringde, för då ringde jag ringde för flera tillfällen, alltså SOS som åkte och då förhindrade det här, men det bara hände igen och igen.
Ja. Yeah.
Och då var då jag ringde till SOS och var så här, jag vet inte, alltså
Någon måste, för den här personen var myndig, men så här, vems ansvar är det? Någon måste göra någonting liksom. Ja. Men det fanns ingen som hade ansvaret för att personen var myndig, så att det föll liksom helt, det fanns inget skyddsnät där.
Man förstår ju att det är högt ställda krav också på att man ska inte kunna liksom tvångsomhänderta vuxna personer hur som helst för att någon ringer och liksom säger att de är sjuka.
Nej,
alltså det,
absolut,
så det funkar
inte.
Ju inte.
Nej.
Men det blir ju ett uppenbart glapp.
Men just, jag tror inte det är så mycket tvångsvården som behöver ändras. Jag tycker det är bra att det är extremt, alltså att det är svårt att tvångsvårda människor. Det ska det vara.
Mm.
Men just det här att det var ingen, att när jag då ringde om det här, då var det liksom, fast varför ringer du till oss liksom? Den här är ingen information som vi behöver ha. Så att det var liksom att ingen försökte, om ni vet, förstår ni vad jag menar?
Mm.
Även om jag tror att så här, polisen kände till den här personen, jag tror de försökte. Men man hade velat ta så här, okej, jag vet inte, personen hamnar på någon slags...
Ja, men en handlingsplan som finns att ta till. Okej, då går den här personen under det här och då har vi de här åtgärderna som vi sätter in.
Så här, vi försöker med de här olika grejerna.
Mm. Precis, då är gången så här. Då brukar vi göra så här.
Men det finns bara två alternativ. Och det kan man väl fundera på om det kanske borde finnas fler. Men det är ju så här, ändra är det frivilligt, du söker själv vård. Du är mottaglig för vård och har sjukdomsinsikt och vill ha vård. Mm. Och det är liksom det ena. Och om du inte faller om den kategorin, då är det andra alternativet att du är så sjuk att du behöver tvångsvårdas. Och det finns liksom ingenting däremellan när det kommer till hjälp.
Nej.
Och det, jag vet inte exakt hur det skulle kunna se ut, men det är så, i så fall någonting man tänker att det skulle finnas någon slags mellansteg där det är så här, nej, du kommer inte tvångsvårdas, men vi kommer försöka övertala dig typ. Alltså jag vet inte.
Yeah. För det blir både det här fallet idag och i fallet vi tar upp på torsdag, så kommer ju det här vara liksom en del av problematiken.
Ja.
Att mammorna i det här fallet vill liksom ha hjälp för deras vuxna barn, men det går inte, för de vill inte själva.
Nej, och jag känner att jag är på väg in i det här, bara unlocked en hel storm av grejer jag vill prata om just när det kommer till psykiatrin. Och hur mycket som saknas.
Mm.
Och jag blir bara så frustrerad av bara tanke på just det här också, att alla som faktiskt vill ha hjälp och inte får hjälp, då har man ju hela den kategorin också. Åh, gud.
Men vi får gå loss i nästa avsnitt.
Ja, jag känner jag får hålla mig lite.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, snackis. Jag tänkte, vi måste prata melonerna i Melodifestivalen.
Mm.
Och ta någonting riktigt, riktigt lättsamt.
Hanna kollar inte på Mello, så vi kanske får...
Nej, jag tänkte att vi får förklara oss för alla lyssnare också som eventuellt inte heller tittar på Mello. Det var alltså i... Ja, gårdagen spelar ju nu när vi sitter och spelar in Melodifestival i Göteborg. Så... Precis när de gör nedräkningen liksom, för att man stänger telefonslussarna, nedräkning nummer 2, för först gör man en nedräkning och så är det lite mellanspel och sen får man veta vem som är den första att gå direkt till finalen, och sen öppnar man slussarna så får man ringa en vända till och så blir det en ny nedräkning, så stängs slussarna och ser till mellanspel och sen får man veta då vem som är andra ut att få gå direkt till finalen och sen vilka två där som går till andra chansen. Jäkla pillar med, men det är för att de vill försöka få så många som möjligt att rösta så mycket som möjligt.
Mm.
Ja, och då när de gör nedräkning nummer 2 för att slussarna ska stängas, så sveper de också lite med kameran så här över publikhavet. Och precis i andra nedräkningen då, så lyckas de svepa över 2 tjejer som sitter utklädda till vattenmeloner. Och när de ser att kameran riktas mot dem så är de jättesnabba och så håller de upp en skylt. Och på den skylten så står det "Glöm inte gasas barn".
Mm.
Och man märker ju liksom så här att det klipper jättefort. Det är inte den här standardklippningen som blir när man byter mellan olika kameror. Utan det här är verkligen jättesnabbt klipp.
Mm.
på ett sätt som ser jättekonstigt ut. Och det är ju för att de hinner fatta in i kontrollrummet vad det står på skylten och klipper bort då till en annan kamera. Och jag har varit jätteglad när jag såg det här. Jag tyckte att det var så jävla grymt av dem. Att jag har varit också lite full och skratt över att de som stod när de blev insläppta måste ju inte ha fattat vad melonerna symboliserade till att börja med, eftersom de faktiskt lyckades komma in i utklädda till vattenmeloner. Så det är liksom hela deras kroppar så jättestor, de ser ut som två jättestora melonskivor.
Ja, det är svårt att tänka hur de hade någonting under, eller att de hade melondräkten under och så något över. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte skulle synas, för att det var ju inga små dräkter.
Men får man får inte komma in med politiska liksom budskap på Mello, eller? Jag har ju ingen.
Andra år har man ju fått det, men i år är de jättehårda på att man inte får ha någonting politiskt, och man får inte ha flaggor som man normalt kanske, alltså andra år har man ju inte varit så noga med vad det är för flaggor som visas, men i år är de också jättenoga med det, liksom att det får inte förekomma palestinska flaggor till exempel. Så att när man ska gå in så visiterar de alla jättenoga, läser alla skyltar, även sådana liksom skyltar som barn tar med sig för att se att det inte ska stå någonting på det. Och så är det ju också fantastiskt hur de lyckades smuggla in den här skylten utan att någon lyckades ta den. Liksom,
jag hade faktiskt ingen aning om att man inte fick ha så, alltså, sånt. Jag bara utgick från att det var fine. Det känns så konstigt att vara så här, nej du får inte...
Ja, men de blev ju utslängda direkt efter det där också.
Ja, så direkt efter när man hade klippt bort så kom det väktare.
Det
och tvingade dem att lämna. Och sen var de körda tillbaka till sitt kontor, för de jobbade för skiftet. Så de var körda tillbaka till kontoret av polis för att säkerställa att de inte skulle komma tillbaka in typ.
Så jävla ängsligt. Ja. Så jävla public service ängsligt.
Men jag fattar, alltså jag förstår inte, alltså jag vet inte, jag har så svårt att förstå varför det är så, alltså varför man gör en sån big deal av det.
Ja, det var ju liksom inte heller något så här anklagande av Israel, nej, av judar, ingenting där.
Det var ju
där,
så oskyldigt.
Extremt oskyldigt. Ja. Och då kan
ja,
man känna
också
att
ängsligt, måste jag säga.
Ska de liksom sitta på den höga hatten och vara så här, nej, vi ska inte, det får inte vara något politiskt överhuvudtaget, då får man inte komma in, då blir man utslängd. Och så ska de själva krysta in så jävla cringeworthy små tal som programledarna ska hålla, som man alla vet vad det handlar om. Alla vet att det handlar om
alltså start grejen var ju riktigt, riktigt illa.
Extremt
alltså jag satt och mådde så otroligt dåligt. Så det gjorde att man blev ännu lite gladare. Att det var just här då som de lyckades göra den här kuppen.
Gud, jag är så glad att jag inte ser på Mello, känner jag just nu. Jag behöver inte det här.
Jag tror inte att det är bra för ditt mående, Hanna.
Nej, men jag känner att det här... Jag är glad att jag inte har det där i mitt liv just nu.
Jag har ett litet klipp på min Instagram. Det är de två sekunderna typ som de hann att synas i tv med sin skylt.
Ja, det var också så, jag kan ju bara titta på Mello. Det gör jag ju det med Betty för att hon vill se. Och då blir ju hennes blick blir ju alltid så här ett filter som gör det uthärdligt för mig. För hon har så roliga kommentarer och hon har sina egna analyser av... Ja. Nu var det en orkester som var med som ett bidrag. Hon bara, ja, de här hade kanske kunnat klara sig 2009, men det är lite sent nu,
alltså, gud,
för den här typen av musik. Och med varje låt har de sådana liksom analyser. Men, och hon var ju direkt, hon bara, nu var det några som var utklädda till vattenmeloner och så stod det där på deras skylt. Så jag bara, ah, vad bra, så här. Hon bara, ja, vad jättebra. Men vad konstigt att hon var just vattenmeloner. Och då fick jag möjlighet att förklara den biten. Där hon också blev så här, jaha, ja, just det.
Ja, om man inte har koll på det så blir det jättekonstigt. Om man inte vet vad.
Så, precis.
Vad var det vatten? Ja.
Nu var det en frukt här. Men så hon blev ju direkt så här, just det, det var därför.
Ja, nej men...
Ja, nej men alltså, intro-grejen, eftersom du inte såg den heller, så årets programledare Carina Berg. Och hon gjorde liksom en inledande prata där hon pratade om den sjungande revolutionen. Alltså hur Estland och sen efterföljande Lettland och Litauen stod upp mot Ryssland och vart utropade som själv... Vad heter det?
Självständiga.
Upp independent states. Mm. Självständiga, tack. Självständiga länder. Utan att en droppe blod spildes.
Men vänta, skulle det inte vara inte politiskt?
Ja, men, eller hur?
Jo, men det får vara jättepolitiskt. Om man hackar på Ryssland, ja, då är det okej.
Okej, för den gemensamma fienden går bra. Då får det vara politiskt.
Så det var ju liksom bilder från revolutionen då, liksom hur folket stod hundratusentals hand i hand och bara sjöng. Medans ryska tanks liksom inte kunde göra det de hade kommit för att göra, för då skulle de behöva börja köra över hundratusentals människor som inte gjorde någonting. De bara stod där. Och så började Carina Berg gråta och så pratade hon om hur viktigt Eurovision är, för det skapades för att ena, för musik enar, och därför är det så viktigt och bla 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 bla. Och man bara så här, men alltså, ni hade ju bara kunnat sagt rakt ut.
Jag mår så dåligt.
Varför grät hon? Jag fattar inte. Varför grät hon?
Därför att det var så starkt,
Hanna. Hon var så tagen.
Det
var
men
så
alltså, så jag har så svårt för det här. Snälla, uttryck inga känslor offentligt. Det är bara...
Och du har så här, handen på hjärtat. Och du har konstpaus. Och titta sig omkring och nicka för att vänta på applåderna. För att man kan göra motstånd utan våld. Och musik förenar.
Men alltså det här blir jättecringe. Alltså det här blir jätte nu när ni hör dig berätta det. Det här blir jättecringe, jättepinsamt, jätteosmakligt alltså mot bakgrund att det är helt uppenbart att de gör det då för att legitimera
för Israel får vara kvar.
Ja.
De hade ju bara kunnat gå, alltså det hade ju varit betydligt ärligare och betydligt mindre cringe om Carina Berg bara hade gått ut på scenen och så hade de sagt så här: ja, jag vet att ni är många som protesterar mot att Israel ska delta här när vi gör Eurovision-finalen sen. Men eftersom vi tycker att Hamas började och de är våldsamma och Israel bara försvarar sig själva, så kommer vi fortsätta låta dem vara kvar.
Mm.
För att... det var inte de som startade. Mm.
Ja, eller ja men precis. Eller att så här, det hade ju varit bättre också att inte liksom göra någonting alls än att dra den här grejen.
Var bara så här, vi sysslar med underhållning.
Eller, ja.
Ta fram fjäderboan och ha lite kul, för det är det vi gör här.
Ja, glitter och fjädrar. Ja. Vi behöver inte prata om någonting annat än det. Liksom. Nej, det hade ju varit mycket mindre cringe.
Det är vad det är.
Ja,
och det
men
kan,
att göra det här politiska statementet som det ändå blir att gå upp och så tydligt liksom ändå prata om Ryssland som de onda och här kom de goda krafterna som stod och bara höll hand och sjöng liksom, att man bara, nej men snälla, det var så otroligt provocerande, vilket gjorde mig extra glad att se melonerna sen.
Ja, det är så privat och det är så liksom huvudet upp i sin egen röv, att stå liksom i Sverige fullkomligt trygg utan den här formen av liksom utsatthet och erfarenheter och bara, man kan faktiskt göra motstånd utan våld.
Nej men alltså jag mår illa.
Nej.
Käften. Ja, nej men det här är så det här, nej men jag tror att det som stör mig mest är att det blir så inkonsekvent. Mm. Det är så här, nu får håll er linje, ändra så är det okej med politiskt eller så är det inte okej.
Mm.
Jag gillar inte inkonsekvens. Var konsekvent.
Ja.
Nej. Det är ju det som verkligen gör det riktigt, riktigt skavigt och ännu mer provocerande då, att de har det här talet och sen slänger ut två vattenmeloner som påminner om Gaza. Det är liksom, man bara, men nu har ni precis stått och varit varför kan jag inte säga politisk för just nu?
Jag tänker säga inkontinens.
Pilot av inkontinent. Ändra får man svara. Man måste vara inkontinent. Du kan inte.
Men eftersom du hackade på mig sist, Paula, när jag råkade säga fel, så har jag suttit och bitit mig i tungan nu.
Mm. Ja, men jag upptäcker det ju åtminstone själv. Det var därför det var så kul, för att du inte märkte att det var fel och bara fortsatte prata.
Nu är du som min familj som mobbar mig i vattnet, känner jag. När jag flaxar efter mina simglasögon. Usch, det är synd om mig. Det vill jag att det är kontentan av allt det här, att det är väldigt synd om mig.
Ja, vi tar det som avslutande ord. Att det kan vi enas kring. Vi får skriva till Carina Berg och be att de har det som en inledning på nästa vecka.
Jag vill att hon håller tal om deltävling. Hur synd är om mig. Jag vill att hon håller sig för hjärtat och invänt och gör konstpaus för applåder.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ni vet vad som gäller. Dela stjärnor, skriv på Instagram, gör oss glada.
Jag får ticka.
Och det kan vi ju säga redan här nu då. Att de som är, det kommer ut på Insta också, det har inte gjort det än bara. Att ni som är Patreons och har frågat efter live-inspelad podd, det vill säga när vi sitter och poddar och har igång Hick, har igång YouTube samtidigt, där ni kan vara med och lyssna och chatta IRL. Ja, det kommer ju nu på fredag.
Ja.
Så att, och det här precis. Får ni liksom, det här är lite nytt, så att det här får ni liksom, ni som är Patreons, utöver, ni kommer få ett bonusavsnitt precis som vanligt på torsdag, och det är det vi ska spela in nu strax. Men så får ni också möjlighet att vara med på live, på fredag, när vi pratar om lite goa saker som vi brinner för i stunden. Till exempel mina badhusbesök. Nej, det ska ni skippa.
Det ska bli så mysigt. Det ska bli så jättemysigt.
Och ni får ställa frågor och vi ska liksom avsätta tid för det och prata med er. Så ser ni till att bli Patreons nu så hinner ni ju liksom vara med på det.
Och det är ju en morot så god som någon.
Eller piska, hur man vill se det.
Okej.
Okej.
Ja, det är upp till var och en vad man blir glad av.
Hejdå.
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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.